Idag så ska vi ställa oss en fråga. Den allra första frågan, den allra största frågan och den allra viktigaste frågan som du har ställt dig i ditt liv. Och nu undrar du, vad tänker han börja prata om? Hur kan han veta vad som är den viktigaste frågan för mig? Jag tror inte att du blir överraskad när du hör den här frågan. Den kommer här. Den viktigaste frågan som du har och som jag har är: älskar du mig? Det är det första barnet frågar. Naturligtvis inte med ord, men med känsla. När man kastas ut i en kall och kanske hård värld, så att säga, fysiskt, och upplever, vart har jag hamnat? Då måste jag få någon som bryr sig om mig, som älskar mig, som vårdar sig om mig. Det är den första och viktigaste frågan för ett litet barn när det föds. Älskar du mig, mamma? Älskar du mig, pappa? Och jag tror den där frågan blir ganska viktig också för mamma och pappa. Eller hur? Ni som har barn. Visst vill vi uppleva att våra barn också älskar oss. Det är en ganska viktig fråga. Och oj, vad mycket sorg och tragedier i familjer uppstår just därför att den frågan inte får ett svar eller får ett nekande svar. Eller hur? Och den här frågan finns ju faktiskt också i Bibeln. Det är ju inte konstigare än så. Men vi vill ändå lite att vi lite funderar på hur viktigt det här att vi får höra att någon älskar oss. För vi mår så bra av det, eller hur? Vi mår så bra av att veta att någon älskar oss. Är det någon som har upplevt det här? Att det är skönt och härligt och fantastiskt när någon älskar oss. Vi mår så bra av det. Och själva verket är det mycket av de sår och de besvikelser och de upprörda känslor som vi har som får sitt helande och sitt får lugna sig när vi ändå vet att någon sviker inte, någon finns där för mig, någon älskar mig. Och är det så att vi tappar det och förlorar det eller själva förstör det, så blir det ett hål i oss som vi längtar efter att få fylla. Någon, finns det någon som kan älska mig? Eller hur? Och om man sen finner den här kärleken, då är man lycklig. Det är det som många, många sånger handlar om. Oj, 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 denna förälskelsens lycka. Eller hur? Och den är fantastisk, men den går ganska fort över. Men sen finns det den här djupa, fortgående, bestående kärleken som är livets grund och förutsättning. Och som vi alla är så tacksamma för när vi har den. Och nu ska jag tala om en sak för er som ni kanske nog visste, men som är så jättesvårt för människor att ta till sig. Det är att Gud, han har alltid älskat. Från första början, första dagen i skapelsen, så såg han på det här. Wow, vad han älskade han så. Han sa att det var gott. Och han ville umgås med de här människorna han hade skapat. Varför det? Jo, det är för att han älskade dem. Och genom historien så har vi sett hur han gång på gång har kommit till profeterna, till människor som har sökt honom i sin nöd. Och så har han bevisat sin nåd och sin kärlek och sin hjälp gång på gång. Jag ska ta ett enda ställe från Gamla testamentet bara för att nu bevisa min poäng här. Hur Gud uttrycker sin kärlek gång på gång till det här folket som han har utvalt i sitt folk. Det här folket som han vill uppenbara sin natur och sin kärlek och sin vilja och sin plan för mänskligheten. Genom det här folket vill han göra under. Och så det här folket är ju, som ni ju alla vet, de är som vi. Ibland fattar de ingenting, ibland blir de frestade av omvärldens godsaker, och så går de sin egen väg, och så går det dåligt för dem, och så blir de arga på Gud, och så blir de arga på sig varandra, och ja, det är en kalabalik utan like många gånger. Och under en tid så fanns det då en profet som hette Hosea. Och hans bok är ju en fascinerande beskrivning av hur långt borta från Gud människorna hade gått. Hur mycket de hade svikit hans omsorg och kärlek. Men hur han på nytt vill komma och rädda dem och frälsa dem och hjälpa dem. Och här säger Gud genom profeten Hosea på det här sättet: hur ska jag kunna överge dig, Efraim? Ska jag lämna dig, Israel? Hur ska jag kunna göra med dig som med Adma och behandla dig som Sebojim, andra folk antagligen där i närheten? Mitt hjärta vänder sig i mig, all min barmhärtighet vaknar. Förstår ni, när folket har börjat tillbe av gudar, när de syndar mot allt det som Gud har sagt att de ska låta bli, när de gör allt det där som är fel, så ändå så kan han inte släppa dem. Han kan inte släppa sin kärlek, och all hans barmhärtighet vaknar. Har ni varit med om det någon gång, att all barmhärtighet i dig har vaknat? Jag vet inte om vi är så bra på det, men Gud är sån. Och vad jag försöker säga här, att vi ska liksom försöka läsa Bibeln så vi förstår hurdan Gud är. Och han är ljus, hörde vi här. Men han är också kärlek, eller hur? Ett fantastiskt ord som jag tycker vi kunde ta till oss idag, eller hur? Hosea 14:5. Jag vill hela dem från deras avfall. Jag vill älska dem generöst. Har man hört på maken? Sån är Gud. Han vill älska oss generöst. Inte med villkor och stora krav som tynger ner oss, utan generöst. För min vrede har vänt sig ifrån dem. Och Gud, han målar upp en bild där hur han, bara de kommer till honom, bara de kommer tillbaks till honom, så ska han hela dem, han ska hjälpa dem och han ska vara för dem den hjälp och vän och kraft och skydd och allt det där som de behöver. Vi går rast vidare till Jesus. Naturligtvis så vet vi ju det här, att Jesus kom för att just uppenbara Guds kärlek. Hurdan Gud är i sin kärlek. Och både i sin undervisning och i sina handlingar och sedan i den ultimata vägen till korset, så bevisar han att han älskar. Eller hur? Vem var det han älskade? Vem var det han gjorde det här för? För oss alla, eller hur? Han tänkte på dig och mig. Vad behöver jag göra för att rädda er alla, oss alla? Och när Nikodemus kom till honom en natt för att fråga vad är liksom det viktigaste, hur ska jag liksom få evigt liv, vad ska jag göra? Då uppenbarar Jesus hurdan Gud är. Så älskade Gud världen, säger han i Johannes 3:16. Så älskade Gud världen att han utgav sin enfödde son, för att var och en som tror på honom inte ska gå förlorad utan ha evigt liv. Så älskade Gud världen. Och det är ju det här temat som Jesus hela tiden talar om. Han talar om hur den kärlek fadern har, och hur den kärlek han har, och hur han och fadern älskar varandra. Det hela deras relation är liksom genomsyrad av den ömsesidiga kärleken mellan fadern och sonen. Och det här är någonting som han sedan inbjuder lärjungarna in i, eller hur? Det är en sån relation. Så när han talar om att jag och fadern är ett, och jag vill att ni ska vara ett med oss, så är det ju den här relationen, den här kärleksrelationen som han har med sin fader, som han vill att vi ska ha också med vår fader och med honom. Eftersom Gud är kärlek, eftersom Jesus, Fadern, Sonen och den helige Ande älskar varandra, så är det det livet som han vill att vi också ska leva i. Det är det han liksom säger, kom till mig så jag får älska er, så att ni sedan också kan älska varandra. Och det blir liksom en sån här grej att det går inte liksom att tala om att jag älskar Gud om jag inte också samtidigt lever i den samma kärleken till mina bröder och systrar. Så det blir också ett kvitto på att jag har faktiskt på riktigt upplevt Guds kärlek. Det är inte bara en teori, det är någonting som jag bara har hört om, utan jag har fått leva i det. Johannes 15:9 säger Jesus så här: så som fadern har älskat mig, så har jag älskat er. Jag tycker att det här är en visdom på något vis som vi behöver upptäcka. Eftersom Jesus var älskad, när han gick och talade med fadern och sa: älskar du mig? Så säger fadern: jag älskar dig. Ni vet hur det gick vid dopet när Jesus blev döpt. Då kommer Guds röst, faderns röst, och säger: denne är min son, till honom har jag behag. Honom älskar jag. Och när han hade den kärleken djupt långt inne i sin själ, så kunde han inte annat än älska människorna. Och i det här fallet sina lärjungar. Och han säger liksom att det är så här det funkar. När jag är älskad, så kan jag också älska er. Och när ni förstår att ni är älskade och upplever att ni är älskade, så kan också ni börja älska. Det här är gudomlig psykologi, om ni vill. Bli kvar i min kärlek, säger Jesus. Och det är ju inte ett bud som så att säga: arma dig, om ni vet det är med nu, och håll kvar i mig. Utan det är ju här ni får uppleva det här som ni allra mest vill ha, allra mest behöver, allra mest ska leva utifrån. Det är en gåva utan like. Johannes 15, 12 och 13 fortsätter Jesus och säger: det här är mitt bud, att ni ska älska varandra så som jag har älskat er. Och ingen har större kärlek än den som ger sitt liv för sina vänner. Så kom man ihåg när Jesus säger det här. Det här är alltså före korset. Och han liksom på något vis vill definiera: hur ser man kärleken? Hur syns kärleken? Vad består den av? Jo, att man är beredd att offra någonting för den andra. Och han säger det rakt ut: ingen har större kärlek än den som ger sitt liv för sina vänner. Det här förstod de knappast väldigt mycket då ännu, vad det riktigt skulle innebära. För det blev ju lite kris. Det blev ju lite kris. Om vi tänker på påskens dramatiska händelser, så blev det ganska jobbigt för lärjungarna. Det blev också jobbigt för Jesus förstås. Men vi kan ju lättare identifiera oss med lärjungarna, eller hur? De är lite som vi. De är människor som tror på Jesus. De är människor som följer Jesus, och de som inte förstår sig på Jesus. Har du någon gång varit i den ställningen? Du inte riktigt förstått dig på Jesus? Jag tror det är ganska vanligt. Och lärjungarna, de var ju det här, att de väntar Messias. De trodde Jesus var Messias. Han är Guds son. När ska du upprätta riket, frågar de ju. Eller hur? Och han säger: nej, men mitt rike är inte av den här världen, och det kommer inte att ske riktigt så som ni har tänkt er. Men ni kommer så småningom att förstå mera. Och vi lever ju den här tiden mellan påsken och pingsten, och det var ju då också som lärjungarna fortsatte att ha förunderliga möten med Jesus. Efter hans uppståndelse så uppenbarar han ju sig för dem. Och en av de allra vackraste berättelserna som jag uppfattar i Bibeln, det är ju när Jesus kommer på stranden. Den här bilden vill jag bara ge åt er för att ha någonting att fästa blicken på. Ni vet när lärjungarna har gått iväg tillbaka, som har lämnat Jerusalem och allt som hände där, och så for de till Galileen, till Tiberias sjö, Genesarets sjö. Och så sa Petrus att nu far vi och fiskar. Han gick tillbaka liksom till det trygga och invanda. Jesus visste man inte riktigt vart han hade farit och hur det nu riktigt var. Det var nog ännu ganska kaotiskt i hans sinne. Och de for ut och fiska och fick förstås ingenting. Det var ju det som var lite besvärligt det också. Och så kommer de tillbaka mot stranden, och där står en man och frågar om de har fått någon fisk. Och nej, det hade de ju inte fått. Och så ber han dem slänga ut på högra sidan, och så får de massor med fisk. Och det blev liksom så mycket fisk att inte de fick upp det i båten ens. Så det var ganska trögt sedan att komma in i land. Och det står ju om att de var 100 meter från land, så det var ju liksom så där på ropavstånd, men de såg inte ännu riktigt vem det var. Men Johannes, han som upplevde att han var den lärjunge som Jesus älskade, han säger åt Petrus: det är Herren. Och man kan ju inte annat än liksom gilla Petrus, liksom, hur ska vi säga, handlingskraft. Han slänger av sig kläderna, hoppar i sjön och börjar simma mot stranden. För det var ändå någonting med Petrus. Han hade varit med om att han hade förnekat Jesus 3 gånger. Och ni vet att när man hamnar i ett sådant läge där man blir uppenbarat för att jag har gjort fel. Jag har syndat. Jag har liksom gjort det som är mot allt vad mitt inre säger. Ändå har jag gjort det. Då vill man nog gärna dra sig undan, fly undan, ge upp. Men Petrus, han hade ändå lärt känna Jesus så mycket, så han, när han kommer liksom till den här insikten om att det här måste vara Jesus, så vill han till Jesus. Och vi ska läsa den här fantastiska själavården. De hade ju fått äta sig med Jesus, och de hade fått liksom fastna i det här. Men det här är Jesus, vi sitter här med Jesus, fattar ni? Det är ju Jesus. Och så börjar Jesus tala med Simon Petrus i Johannes 21:15 och säger så här: Simon, Johannes son, älskar du mig mer än de andra? Och han svarar: ja, Herre, du vet att jag har dig kär. Och Jesus säger till honom: för mina lamm på bete. Vilket fantastiskt möte som Jesus har med Petrus. Där han inte frågar: varför gjorde du så där? Varför förnekar du mig? Det enda som Jesus ville veta, det var: Petrus, älskar du mig? För andra gången frågar han: Simon, Johannes son, älskar du mig? Och han svarade: ja, Herre, du vet att jag har dig kär. Och Jesus sa till honom: var en herde för mina får. För tredje gången frågar han: Simon, Johannes son, har du mig kär? Petrus blev bedrövad när Jesus för tredje gången frågade: har du mig kär? Och han svarade: Herre, du vet allt. Du vet att jag har dig kär. Och Jesus sa: för mina får på bete. Jag tror inte att Petrus fattade vad Jesus gjorde med honom. Men jag tror att han senare förstod att Jesus, han liksom vände på det som hade gått sönder. Och vad var det som förändrade Petrus och kunde hela honom? Jo, det var det att han fick bekänna sin kärlek till Jesus. Och han visste att Jesus älskar mig. Och därför kan jag inte annat än älska honom. Och Jesus, han ger ju genast Petrus ett sånt förnyat förtroende. Förstår ni? Mannen som hade svikit, som hade förnekat. Han blir liksom bekräftad till att vara ledare för fåren eller herde för fåren. Och ge dem mat. Ta hand om dem. Och jag tror att det här är liksom den viktigaste upplevelsen som vi kan få. 1 Johannes 4:16. Och vi har lärt känna den kärlek som Gud har till oss och tror på den. Gud är kärlek. Den som förblir i kärleken förblir i Gud. Och Gud förblir i honom. Det här är ett mäktigt ord, eller hur? När vi får lära känna Jesus och hans kärlek, så händer det någonting med oss som inte vi kan göra själva. Tänk att kunna säga med Johannes: jag har upplevt att Gud är kärlek. Och i hans kärlek förblir jag. Och Gud förblir i mig. När det här inte längre bara är en lära, när det här inte bara är ett ord i Bibeln, när det här bara är en teori, eller det här är någonting som andra upplever, utan som jag får en liten smak av Gud. Den älskande Guden förblir i mig. Det är ett under som vi är inbjudna till. Vi fortsätter att läsa 1 Johannes 4:17. Så har kärleken nått sitt mål hos oss, att vi har frimodighet på domens dag. För sådan han är, Sådana är också vi i den här världen. Det finns ingen rädsla i kärleken, utan den fullkomliga kärleken driver ut rädslan, för rädsla hör samman med straff. Den som är rädd är inte fullkomnad i kärleken. Vi älskar därför att han först har älskat oss. Och jag tycker att här tar Johannes upp just det här som vi så ofta kanske själva upplever, men som ofta också är en missuppfattning, att Gud är en Gud som är ute för att sätta börda på mig, för att straffa mig, för att göra livet svårt för mig. Därför att han är en helig och sträng Gud. Och man har inte upplevelsen av att han älskar mig. Men Bibeln säger det, Jesus säger det, lärjungen Johannes säger det, att Gud är först och främst kärlek. Det är hans väsen, det är hans natur, han är kärlek. Och det är när vi upplever den som all rädsla för domens dag, för straffet, för vreden försvinner. Eller hur? Och det är också i kärleken till Gud som rädslan för allt som händer i världen smälter ner och dör. Förstår ni? Världen matar på oss så mycket som oroar och som är bekymmersamt, och det är helt på riktigt mycket ondska i världen som är destruktiv och förstör människors liv till höger och vänster, och inte sibb och förskonat från ondskans fördärv. Men det finns också ett folk här i Sibbo. Det finns de här lärjungarna till Jesus som har fått smaka lite av Guds kärlek och som tror på kärleken i Gud. Och som säger, det här vill jag ha mer av. Han är underbar. Eller hur? Sån är Gud. Och så säger han de förunderliga orden. Sådan han är, Jesus. Som är så underbar och kärleksfull och god. Sådana är vi här i världen. Om vi lever i samma kärleksrelation som Jesus med Fadern, som Jesus med lärjungarna, och vi får vara med i den här relationen, i den här enheten. När Jesus bad, Fader, jag ber att de ska vara ett, precis som vi är ett, så har det just med kärleken att göra. Det har att göra med relationen, det har att göra med gemenskapen, det har att göra med att jag älskar. Och du älskar och vi älskar varandra. Därför att sådan han är, sådan blir vi också när vi är tillsammans med honom. Och han förblir i oss. Och hans ande uppenbarar Guds natur ännu mera. Så den viktiga frågan som vi ställer oss idag, det är: älskar du mig? Men jag hoppas att du har blivit påmind om att den första frågan som du ställer till Gud, älskar du mig? Den har Jesus på många sätt, men också på korset, bevisat att han älskar dig. Så kommer han till dig precis som till Petrus. Du kanske har bagage, du har kanske minnen, upplevelser och saker som du ångrar som Petrus. Och du kanske vacklar mellan fly eller illa fäkta. Ska jag dra mig bort från Jesus? Ska jag dra mig undan från gemenskapen med Jesus? Eller ska jag sakta försiktigt närma mig honom och få möta honom och tala med honom och höra honom och våga tro att han trots allt älskar mig? För det är ju ändå så här. För att Jesu kärlek till dig ska vara verklig för dig och verksam i dig, så behöver du besvara kärleken. Behöver ta emot hans kärlek, men också älska honom tillbaks. Eller hur? Och det är lättare när man förstår hur god och fantastisk han är. Därför behöver vi tala mycket om hur fantastisk Gud är. För att vi ska förstå vilken underbar Gud vi har fått kontakt med. Men så ska vi också vara beredda att kärleken kan ha konsekvenser som vi inte hade planerat. Och ni vet hur Jesus fortsatte det här samtalet med Petrus på stranden. Efter att han har liksom återupprättat Petrus och gett honom ett stort uppdrag att vara ledare för församlingen. Säger han att nu medan du är ung så kan du gå och göra vad du vill i stort sett. Men det kommer en tid när andra ska styra över dig. Och det här, och liksom, jag kommer inte ihåg exakt orden här, men ni vet, det handlar om att han talar om att det ska komma en dag när Petrus skulle ge sitt liv för Jesus. Kärleken var fantastisk. Helandet var fantastiskt. Uppdraget var fantastiskt. Men priset var ganska stort. Eller hur? Men för Petrus var det värt att ge också sitt liv för Jesu namns skull. Men han hann ju också före det få bygga upp en församlingsrörelse utan like som fortfarande is alive and well. Som växer över hela världen. Älskar du mig? Slutsnackat om Petrus. Nu gäller det dig och mig. Jesus kommer idag till oss och frågar, tror jag, samma fråga som han ställde till Petrus. Älskar du mig? Det handlar inte om så mycket vad du gör eller för Guds rike eller annars är en god människa och så vidare. Och det handlar inte heller om du har misslyckats eller gått vilse, syndat, fallit. Det som är avgörande är att om du idag när du hör hans fråga vill och kan svara, Jesus, du vet allt. Du vet ju hur jag är. Du vet vad jag har i mitt liv. Men du vet också att jag älskar dig. När jag riktigt kokar ner allt jag har och allt jag är i mitt liv, så det som blir kvar är det att jag älskar dig. Jag håller fast vid dig. Hur skulle jag kunna lämna dig? Det blir på samma upplevelse som Gud hade kring Israel. Hur ska jag kunna lämna dig? Petrus, han sa det också tidigare. Till vem ska vi gå? Det är ju du som har det eviga livets ord. Så vi ska avsluta det här med att be. Och jag vill att du ska be till Jesus. Nu är det liksom inte alla andra här omkring, utan det är du och Jesus. Ha det här samtalet med Jesus. Hör hans fråga. Älskar du mig? Den är inte dömande och säger, varför älskar du inte mig? Utan den frågar, förstår du att jag bjuder in dig in i mitt liv och jag vill vara i ditt liv. Men det sker i kärleken. Älskar du mig? Älskar du mig? För det är sedan i den här kärleken som det börjar ske andra saker. Vi ber. Jesus, jag tackar dig för att du uppenbara Guds kärlek för oss på så många sätt. Herre, tack för att du älskade alla människor i hela världen så att du valde att komma hit till jorden för att dela våra mödor och sorger. Tack för att du gick omkring och gjorde väl och hjälpte alla och visade vad verklig kärlek är för något. Herre, jag tackar dig för att du bevisar din stora kärlek, Herre, med det ultimata priset. När du gick till korset för vår skull. Herre, tack för att du upprättar Petrus. Tack för att du hela hans sår. Tack för att du förlät honom och fyllde honom med glädjen över kärleken. Tack för att han, Herre, inte bara var i sin egen styrka utan sedan fick han gå i kärlekens kraft. Och nu ber jag, Herre, för oss som är här. Jag ber för var och en som har hört din fråga idag. Som har förstått att du älskar. Som har förstått att du är trogen i din kärlek. Hur det än svänger i våra liv. Och nu ber jag, Herre, att vi var och en ska kunna svara dig och säga, Herre, du vet allt. Du vet att jag har dig kär och jag vill inget annat än att din vilja ska ske i mitt liv. Jag vill att din frälsning ska tränga ner ända in i det sista djupaste skrymslena i mitt hjärta, i min själ, i min kropp. Herre, rena mig. Förlåt mig. Låt mig på nytt få känna att jag och du, vi älskar varandra. Vi är nära varandra. Vi döljer ingenting för varandra. Tack Jesus för att vi idag får komma till dig. Vi får stanna hos dig och förbli i dig. Och vi får också veta att när vi förblir i dig och i din kärlek, då förblir du i oss. Amen.